Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla. Samtalspartnern är Maria Lindgren och jag som är tekniker heter Peter Hellström.
Hej Anisari.
Hej.
Du har skrivit en bok som heter Vad vill du med liv? Och nu så ska du starta en podd med samma namn.
Ja, det stämmer.
Berätta, vad fick du att skriva den här boken och vad handlar den om?
Det var två frågor samtidigt det.
Du får ta en i taget.
Jag får ta en i taget.
Då kan du säga, vad fick dig att skriva boken, tar vi först.
Egentligen så har det funnits en lust att samla alla erfarenheter genom både livet, mitt liv och arbetslivet förstås. Och sen när jag blev sjuk och fick bröstcancer och gick igenom många olika behandlingar och även hamnade i kris och genomlevde det. Då så småningom när jag kom ut ur behandlingar och så kom lusten att börja skriva.
Och du är ju psykolog. Så jag tänker mig att du är en människa som har erfarenhet av kriser, åtminstone andras kriser. Var det en hjälp att du kan så mycket om psykologi och så mycket om olika kriser i livet? Var det en hjälp för dig när du fick det här cancerbeskedet?
Nej, både ja och nej. För när man hamnar i kris, även om man jobbar med det, så är det ju, jag upplever ju precis samma saker som alla människor som genomgår kriser. Det blir lika chockerande initialt och det blir lika smärtsamt och tungt att vara med. Men om det är någonting då som finns med utifrån min profession, så är det väl kanske ändå någon sorts trygghet i processen. Att jag vet att allt sånt här, att genomgå kriser och svåra situationer, det är en process. Och jag har ju en viss kännedom där i alla fall, men det är ju inte annorlunda för mig. I upplevelsen är det verkligen inte annorlunda.
Men jag tänker att det här med att få ett cancerbesked eller någon form av väldigt svårt besked i livet, kanske att du har fått en svår sjukdom eller cancer och så vidare. Och jag tror att alla någon gång tänker på så här, hur skulle jag reagera? Vad hemskt det skulle vara och vad skulle hända i den stunden när man får ett sånt besked? Mm. Hur var det för dig? Vad hände där?
Ja, det var väl lite smått surrealistiskt. Ena dagen så vann jag 80 000 på postkodlotteriet. Och jag hade varit och tagit en sån här biopsi. För jag visste att jag hade någonting i bröstet. Men jag levde ju fortfarande på hoppet och tänkte att nej, men det är säkert ingenting. Så nästa dag så var jag inne på sjukhuset och fick träffa en läkare. Och jag hade tagit med mig en väninna som skulle vara stöd. För jag hade fått ett brev att jag skulle ha någon med mig. Så att då började mola någonstans inombords tanken att gisses, det kanske är någonting allvarligt. Och när jag sen fick beskedet, det gavs ju väldigt enkelt. Du har cancer, var liksom beskedet. Det var verkligen som om jag hade fått en smäll i huvudet eller någonting sådär. Så var helt bedövad. Det var som att jag kunde höra att hon pratade, men jag kunde inte ta in riktigt vad hon sa. Det var som att min hjärna började gå i slow motion och allting bara saktade ner. Och sen var jag helt förundrad över att min väninna var så duktig på att ställa frågor. Hon ställde frågor som jag inte visste att jag behövde få svar på, men som jag kunde konstatera när jag hörde att ja, det där var ju bra att hon frågade om.
Mm. Vad hände efteråt då? När kände du att du liksom kom tillbaka och kunde ta in det här? För du säger att du kände dig helt avstängd. Det var liksom inte riktigt där. Men vad...
Nej, och det är ju första, alltså det var ju första chocken. Det är ju precis just i det läget. Alltså man kan ju föreställa sig hur det skulle vara att få ett cancerbesked. Och i teorin så kan man föreställa sig.
Det var rätt svårt.
Men när man får det beskedet själv, det är då det långsamt går upp för en att det här gäller ju mig. Det här är verklighet. Och det tar sin tid att processa igenom. Så det var först efter en stund när jag och min väninna då fick sitta tillsammans med en bröstsköterska och samtala som det brast. Då grät jag floder inne i det där rummet. Och då började det långsamt sjunka in att jag har cancer. Då kunde jag börja ta in det. Men det tog ju ytterligare ett par veckor för att verkligen landa det ordentligt.
Den här boken, Vad vill du med liv, som du har skrivit, den handlar ju ganska mycket, eller åtminstone en del av den handlar om just att få, när du fick det här cancerbeskedet och den resa som du har gjort genom den sjukdomen, kan man säga.
Ja, den handlar ju delvis om det, kan jag ju säga. Det finns ju som en röd tråd naturligtvis. Men den handlar också om den känslomässiga resa som man gör när man hamnar i kris. Så det skulle egentligen kunna vara vilken kris som helst. Men nu råkar det vara cancer. Och det är den kris som låg nära mig då. Sen har jag ju genomlevt många olika kriser i livet. Och skriver också om dem i boken. Och det finns också, den har ju ett existentiellt fokus. Jag har ju någonstans känt att jag har velat hålla mig nära, alltså det som är nära livet, det livsnära. För att det är där som vi behöver vara. När vi går igenom kriser så... Det finns inga metoder och tekniker i världen som kan hjälpa oss annat än att kunna stanna och vara med oss själva och fördjupa oss och gå ända in i smärtan och det djupaste och stanna där tills det verkar ut och vi börjar kunna acceptera och andas morgonluft igen.
Och hur gör man det? Hur lever man ett livsnära liv?
Det är ju egentligen inte så mycket att anstränga sig för att göra eller vara någonting. Utan det är väl snarare att avveckla väldigt mycket. Jag känner som att det var det jag gjorde för att kunna mangla mig igenom hela cancerkrisen. Så fick jag avveckla mycket. Vi har ju förväntningar på hur livet ska vara. Att livet ska vara på ett särskilt sätt och... Om jag inte kan släppa mina förväntningar och önskningar om hur livet borde vara, då skulle jag lida, därför att just i det läget så var ju inte livet på det sättet. Då var det mera en väldigt enkel tillvaro där, som gick ut på att få cellgifter och tappa håret och inte orka gå många meter. Jag vet att jag släpar mig runt på långsamma promenader bara runt kvarteret. Och det var som om jag hade sprungit ett maratonlopp. Och det är väldigt mycket som man inte kan föreställa sig. Det här att känslan av att gå bredvid livet istället för att vara i det. Alltså det ordinära, det vanliga livet. Sen var min upplevelse, trots det att jag var väldigt nära det som verkligen är värdefullt i livet. Mm. Mm. Att där landade jag in mer och kunde få energi och känna ja, att det gav mig glädje.
Det där är någonting som jag har hört andra säga också. Att när man väl får en svår sjukdom eller man står inför sin egen eller någon annans död, då blir livet plötsligt förvandlat. Det blir plötsligt, börjar det handla om det som verkligen, verkligen är viktigt.
Ja, verkligen. Jag tänker att i där, du frågade ju innan om det här med hur man
lever livsnära, eller?
Ja, lever livsnära. Mm. Jag tänker just det här att det är ju, för mig har det alltid varit krisen som har fört mig nära livet. Och sen finns det ju, jag är ju, mediterar aktivt och har målar och dansar och allt sånt här. Och det finns ju en känsla av att vara livsnära i det också. Men det är aldrig så nära livet som när man står där på gränsen mellan liv och död, som ju det är. Även om en kris inte direkt handlar om döden, men det handlar ändå om att släppa saker som man krampaktigt håller fast vid. Jag tänker som när man avslutar en relation till exempel, då handlar det ju också om att släppa det som man någonstans har laddat med väldigt mycket värde och som inte längre ska finnas. Och om man inte kan det, då blir man ju olycklig. Och då fastnar man ju i ja, bitterhet och mönster som inte är så bra för en.
När bestämde du för dig för att du skulle skriva den här boken, Vad vill du med liv? Var det under sjukdomsprocessen eller så bidrog den här krisen som du hade, alltså den här sjukdomskrisen, bidrog den till den kreativiteten som gjorde att du kunde skriva boken?
Ja, på ett sätt så gjorde den ju det. För jag hade gott om tid att tänka. Det var väldigt mycket, just cancerkrisen var ju utmanande på så sätt att den också förde fram tankar kring hela livet. Det var som att jag gick igenom, vände på alla stenar, tittade på varje liten aspekt utav vad som har hänt mig och vad som har varit utmanande för mig i livet. Och ur det så föddes lusten att samla ihop det i en bok och att arbeta igenom det på det sättet. Och också vaska fram, tänker jag, att det var ju också en målsättning med det, att vaska fram vad har jag lärt mig av livet i det här? Vad är det som hjälper oss igenom svåra situationer? Vad är det som för oss vidare i vår egen livsprocess? Och framförallt tänker jag det här, det finns ju mycket frågor kring vad är meningen med livet? Och någonstans så landade jag i att vi behöver söka efter mening i livet snarare än att söka meningen med livet i stort. Mm. Och jag kan ju uppleva att under själva cancerresan där så var det verkligen det jag gjorde. Jag sökte mening i det lilla. Jag hade 4 små kattungar som föddes under cellgiftsbehandlingen. Och det var vår och de skuttade omkring. De var mitt sällskap när jag processade igenom giftets framfart i kroppen då. Och det var ju väldigt härligt. De var ju otroligt mycket liv i, som slog kullerbyttor och jagade humlor. Och en som hade tagit det som sin uppgift att putsa min flint och sånt där, som låg med en tass på var sida om huvudet och putsade. Och det var liksom väldigt, väldigt innerligt allting på något sätt. Och nära. Jag var också, de som, det var så tydligt också vilka som var närvarande och vilka som var i någon sorts snurr i livet. Att min känsla för andra människor var förhöjd på något sätt. Att det var viktigt för mig att när jag då var i behov av andras omsorg så var det viktigt för mig att de fanns närvarande. Mm. Och jag märkte till exempel när jag var på vissa läkarbesök att läkaren inte var så där fokuserad på mig. Kunde prata över huvudet på mig. Prata med Lasse istället. Mm. Och sånt skriver jag ju också om i boken. Mm. Såna här reflektioner över vad händer. Om jag känner som när jag hamnade på sjukhus för att jag hade fått någon infektion. Och där kändes inte stämningen så bra. Och det märkte jag. Och jag tyckte inte om hur de tog i mig. Och alltså man blir ju väldigt utsatt. Och det är tydligt också hur snabbt allting går. Och hur människor rusar in och ut och ska hälsa på en. Och man undrar liksom, var är någon här nyss? Mm. Men så har man kanske någon godispåse och någon tidning som bevis på att jorda, det var någon här. Så att mitt tempo var väldigt mycket långsammare och jag måste säga att jag mådde väldigt bra mitt i alltihopa trots att jag fysiskt var väldigt medtagen.
Din bok handlar ju mycket om de utmaningar som vi ställs inför i livet.
Ja, och det är ju inte bara min cancerresa utan det är ju alla typer av kriser. Sen har jag ju fokus på vad som är viktigt för oss människor. Vad det är vi behöver erövra eller egentligen kanske släppa eller avveckla. För att kunna må bra, för att kunna ha en god balans. Och vila gott i oss själva.
Och det är ju någonting som du jobbar med i ditt yrkesliv. Eftersom du är psykolog och terapeut och handledare och så vidare, eller hur?
Ja, absolut. Jag jobbar ju både ut mot organisationer med individer, grupper och chefer. Och sen har jag ju en praktik där jag tar emot klienter. Och sen jobbar med egentligen grupp, personlig utveckling i grupp kan man kalla det.
Du har någonting som du kallar för självutveckling, grupper. Ja, självutveckling, vad är det för någonting?
Det är en grupp med människor som arbetar med människor brukar jag tänka att det ska vara. Sen kan det vara lite blandat någon gång sådär att någon kanske mera kanske arbetar med service eller något sånt där men är intresserad av att jobba med sig själv då. Och där arbetar vi ju mycket med konstnärliga metoder. Alla konstnärliga modaliteter. Bild, musik, drama, psykodrama, kropp, rörelse, dans. Alla de där använder vi och utforskar. Ja, det som behöver utforskas. Och det som jag tänker på när det gäller både arbete ut mot organisationer och när jag arbetar med de här grupperna eller individer. Det jag kan se när jag ser tillbaka i tiden så kan jag se att mitt fokus har allt mer hamnat på en existentiell kärna kan man säga som jag rör mig runt. Att det är där som vi behöver vara och det är det som har blivit min ledstjärna när jag arbetar. Sen klart att det finns metoder och tekniker och ibland kan man ge små tips och tricks till chefer och sådär som de kan använda. Men att det ändå är den här förståelsen för att det är när vi kan omfamna både och, alltså både det som är som jag och det som inte är som jag. Då, det är då som vi kan få en balans och fungera bra tillsammans.
Betyder det att du har som psykolog gått lite grann mot att det är viktigt med livsfilosofi? Eller alltså med mer, när du säger så här, kärna, vad tänker du?
Jo, men jag tänker att det är viktigt att ha någon sorts, jag vet inte om jag ska kalla det för andlighet. Jag skulle nog kunna säga att jag har kristna grundvärderingar, även om jag inte är kyrklig eller så. Men jag tänker att vi lever i ett samhälle som vilar på en kristen grund. Och som är påtagligt för mig i alla fall, i mina värderingar. Och för mig är det ju just det här att inte döma ut och värdera eller sätta etiketter på varandra. Alltså vi projicerar ju saker på varandra hela tiden. Om jag mår dåligt så kanske jag tycker att det beror på dig, för att det var du som sa massa dumma saker. Och så fattar jag inte att den här känslan av att inte må bra av det, den har sitt ursprung hos mig. En annan person som hade mött dig och du hade sagt samma sak skulle inte reagera på samma sätt. Och det är många sådana här enkla grund filosofier som jag tycker är viktiga att ha på plats. Som är enkelt att säga men som är jättesvårt i praktiken att få till. För det är klart att det är enkelt att säga att man ska kunna ta ansvar för sina egna känslor. Och inte tycka att allting beror på alla andra. Och hämta hem det istället och sen koka i sitt eget. Alltså när jag säger det så låter det ju, det låter ganska svårt egentligen. Att sitta och puttra i vår egen smärta. Och det är ju det som är svårt i livet. Att vi har sårbarheter och den sårbarhet som vi bär på, den kan driva på vårt beteende så att vi beter oss. Och det är ju där jag kommer in. När jag kommer ut i organisationen, när jag jobbar med konflikthantering, så kan jag ibland bli nästan mörkrädd och tänka, men Jesus, hur funkar verksamheten här? Mm. Vad är det? Hur bär de sig åt? Och ändå så gör det ju det. Trots att det är väldigt mycket konflikter där man ogillar saker hos varandra. Där man tycker att någon är fel för att den är inte som jag, eller man, som jag ibland brukar skoja och säga, att man vaktar svansföringen på varandra. Kolla så att man har rätt svansföring och så. Och allt det där är ju väldigt mycket värderande och mätande och vägande. Och det är sånt som jag tänker att vi behöver komma bort ifrån i livet. Och få vägledning, guidning i att hitta tillbaka till de här, det som egentligen är värt någonting.
Jag tänker alltid att arbeta med människor så här och deras inre och deras livsprocesser är ett ganska speciellt jobb. Mm. Och alltid lite spännande att veta, vad fick dig att bli psykolog och välja att bli psykolog?
Ja, jag har ju skrivit om min uppväxt i boken också. Så att, och det har ju varit mycket som jag har kämpat med genom åren. Och ja, men jag hade en känsla av att ja, men det är det enda jag vill. Att jag verkligen ville leva och andas det mänskliga. Och var jätteintresserad av att fördjupa mig i människors psykiska dynamik. Alltså psykets dynamik. Sen har jag varit verksam nu i, vad är det, 32 år. Och det har ju, jag tycker att det har förenklats. Fokuset för mig har förenklats.
På vilket sätt då? Vad menar du med det?
Det finns en kärna som jag pratade om innan där, som handlar om det existentiella, som handlar om grunden för vår existens. där någonstans känner jag att jag har min tyngdpunkt. Så jag är inte så mycket för manualer och gör si, gör så eller 10 råd för att uppnå det här och sådär. Utan det är mera liksom hur kan jag leva helt och fullt? Hur kan jag vara en levande och livsbejakande chef eller medarbetare? Eller hur kan jag skapa mervärde för mina kunder genom att bejaka mig själv och det liv som har givits mig?
Och din bok handlar ju också ganska mycket om det här. Jag vet att du någon gång sa till mig, när vi pratade så använde du det här uttrycket existentiella gränssituationer.
Ja.
Vad är det?
Det är ju en som heter Carl Jasper. Han är psykiater och filosof. Mm. Och han myntade ju det begreppet med existentiella gränssituationer. Och det syftar ju på de här situationerna där vi utmanas på liv och död. Och där vi inte vet om vi kommer att klara av att hantera situationen som vi är i. Vi kanske inte är säkra på att vi överlever ens en gång. Och ibland är det ju för att vi faktiskt har en fysisk sjukdom. Men ibland kan det ju vara att vi rent psykiskt känner som att jag håller på att dö. Jag överlever inte det här. Att det blir så smärtsamt rent psykiskt. Så det handlar om sådana gränssituationer.
Så man kan ju säga att din bok handlar om existentiella gränssituationer.
Ja, det gör det. Ja.
Och då undrar jag så här, att nu när du ska starta den här podden, blir den här podden en slags fortsättning på boken?
Ja, det kan man ju säga. För att jag kommer ju att vilja uppehålla mig vid de här existentiella gränssituationerna. Eftersom det är där jag tycker att vi har väldigt mycket att utvinna för egen del. Alltså varje människa behöver på något sätt förstå den. Alltså att det är tungt, det är svårt att vara människa och det krävs mod att leva. Och det är så mycket som kan stå i vägen för att verkligen leva och kunna ha ett gott liv. Ändå så längtar vi alla efter det. Och därför så tänker jag att det är väldigt viktigt att röra sig där i de cirklarna runt de här gränssituationerna där det finns så mycket att förstå av vad vi behöver.
Och den här podden, du kommer att träffa människor, du kommer att intervjua människor, prata, ha samtal eller?
Ja, det kommer jag att göra. Mm. Så det är både att ge en reflektion kring respektive tema, men också att intervjua någon som har varit med om någon sån existentiell gränssituation.
Mm. Så egentligen sånt som fattas oss i det här samhället, samtal om det som verkligen är viktigt i livet.
Ja, det kan man ju säga.
Jag brukar ibland tänka att vi lider brist på långsamma, djupa samtal, eller hur?
Ja, det gör vi. Det finns ju inte riktigt tid för det. Det konstaterar jag ju också när jag är ute i organisationer. Att man tajtar till och slimmar organisationerna. Och medarbetarna blir utmattade. Och cheferna blir utmattade. Och ändå så är det ingen som riktigt tänker tanken att det kanske är något som är lite skevt i systemet. Man tänker hela tiden att det är någonting som är fel med mig. Jag borde jobba med mig själv för att jag orkar inte med min arbetssituation eller sammanhanget jag är.
Så om jag lyssnar på din podd, vad kommer jag att få uppleva och lära mig då?
Alltså det beror ju på dig som lyssnar. Det är ju min, om jag tänker som jag är och fungerar, så tänker jag ju att du du får inte ut samma sak som en annan lyssnare. Men däremot så kommer det ju att handla om livet. Det kommer att handla om det som angår dig och alla andra. Relationer, det mänskliga, relationella, existentiella. Så det som jag då tycker är viktigt i livet. Och det är ju fördelen då när man startar en podd själv eller skriver en bok. Att då kan man ju fokusera på det som man tycker är viktigt själv.
Mm. Och vad är viktigt i livet? Vad är det viktigaste i livet?
Det viktigaste i livet är att finna det enkla. Jag tror inte jag säger mer än så. Och att det kan vara ganska kämpigt att finna det enkla. Men det tänker jag är det viktigaste. Att finna det enkla.
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.